ska svenska hushåll och företag kompenseras när energipriserna stiger? Kriget i Mellanöstern har ju bidragit till dyrare olja och naturgas.
Återigen så hamnar naturresurserna, de fossila, i centrum av ett krig och dess effekter.
Oljepriset stiger igen efter nya attacker mot gasanläggningar i Qatar.
Jag tror många kanske tycker att det här är något som hör det förgångna till egentligen. Är vi inte på vägen i en grön tidsålder sedan länge?
Men nej, det där förgångna, det verkar sitta hårt i samhället som vi byggt upp och tycker om.
Svenska röda sommarstugor, villasamhällenas framväxt, allt det här är egentligen möjligt bara på grund av att det finns så mycket olja.
Och att fossila bränslen kan göra livet bekvämt, det fick redan Marco Polo lära sig i Kina.
Just den här aspekten var en sån där aspekt där man inte riktigt trodde på honom, att Kina hade tillgång till så stora energimängder att de kunde unna sig sitt dagliga bad.
Hur vårt behov av och kamp om naturresurser har gått hand i hand med våra samhällens utveckling i 5000 år och om vad som krävs för att gå vidare, det handlar det om i två avsnitt av Vetenskapsradion. Jag heter Björn Gunnér och det här är del 1.
Boken handlar om att försöka se världens historia genom olika naturresurser.
Per Högselius är professor i teknikhistoria vid KTH och har skrivit boken Gräv upp, hugg ner, pumpa ut. Människan och naturresurserna under 5000 år.
Att man ser liksom världens utveckling genom till exempel kolets historia eller genom guldets historia eller oljan eller till och med sand har jag som ett exempel på en väldigt viktig resurs.
Ja, av sand så lärde sig människan tidigt göra glas och senare betong och asfalt och numera kretskort. Och guld är inte bara evigt vackert utan också det användbart i dagens elektronik och kan bidra till effektivare solceller. Men vi börjar från början och Per Högselius väljer alltså att börja för 5000 år sedan. Och det för att det var då som människan började använda metaller som brons och senare järn och därmed kunde bygga så kraftfulla spadar, yxor och andra redskap att utnyttjandet av andra naturtillgångar kunde ta verklig fart. Och de första av dem är så självklara att vi kanske ibland knappt tänker på dem som resurser.
Vatten är ju den stora urresursen. Vatten och sen även trä. De två urresurserna skulle man kunna säga. Trä är ju en resurs som egentligen används så fort man plockar upp en pinne från marken. Och det har ju egentligen människor gjort så länge det har funnits människor. Och vatten är ju en resurs som man behöver för att överleva. Så den är ju den mest kritiska av alla.
Och båda de här skriver också om hur de används på ett sätt som utvecklar de här tidiga samhällena med konstbevattning då, inte minst i tvåflodslandet där i Mellanöstern och på många andra håll också. Och trä som är både ett byggmaterial och ett bränsle.
Ja, precis. Och när det gäller trä så är det ju i första hand bränsle egentligen från början. Alltså merparten av träet går till bränsle då. Men det är ett väldigt universellt material och otroligt användbart på alla sätt egentligen. Ibland brukar jag tänka att ja, de här beteckningarna bronsålder, stenålder, järnålder är egentligen missvisande. Just för att träet är ju egentligen det material, konstruktionsmaterial som har alltid dominerat egentligen. I alla fall fram till 1800-talets industriella omvandling då.
Och när det gäller trä då så kan man väl kanske säga att det var den första stora energikrisen när människor till exempel i Europa och på annat håll hade huggit ner så mycket av skogen att det blev brist på trä som bränsle och det var då man gick vidare till ett annat.
Ja, precis. Och den övergången från trä som bränsle till fossila bränslen, i synnerhet stenkol då, måste man egentligen betrakta som den egentligen viktigaste, den mest fundamentala omställningen egentligen i människans verksamhet överhuvudtaget. Man går från en organisk civilisation då, alltså baserad på skogens resurser, till en anorganisk civilisation där egentligen allting då bygger på förnybara resurser. Så att det är en väldigt, väldigt avgörande omställning där som man kanske kan kalla just för en svart omställning för att kontrastera mot vår tids då gröna omställning. Mm.
Och det skulle ju dröja ja, kanske 1000 år nästan från det att stenkol började användas i lite större skala tills att man förstod den här påverkan som vi pratar väldigt mycket om nu med just klimateffekterna när man släpper ut det här kolet i form av koldioxid i atmosfären. Det är kol som har bundits för många, många tiotals miljoner år sedan ner i marken. Kan du berätta om de här tidigaste perioderna när kol började användas i stor skala?
Ja, det var faktiskt Kina då som var det första stora landet att verkligen använda kol i stor skala. Det skedde redan för ungefär 1000 år sedan då, under det som kineser kallar för Song-dynastin i synnerhet. Det var en krisartad period men också en industriell omvandlingsperiod skulle man kunna säga, med många tekniska framsteg och så vidare. Men just den här dynamiska samhällsutvecklingen ledde till en energikris. Man högg ner skogen i allt för rask takt och upptäckte då att man kan ändå komma vidare genom att använda det här fossila bränslet, kol. Så att kineserna var väldigt tidiga ute med den här omställningen till kol. Sen ett par hundra år senare gick England i Kinas fotspår. Och mot 1500-talet kan man säga hade väl så gott som hela England gjort den här omställningen till kol som det huvudsakliga bränslet. Men England var egentligen ganska unikt i ett europeiskt perspektiv. Det fanns ju visserligen stora stenkolstillgångar runt om i Europa, Tyskland, Frankrike och så vidare, Polen. Men det ändå dröjde det till en bit in på 1800-talet innan man började använda kol i stor skala på den europeiska kontinenten. Och det var ju för att det fanns fortfarande skog då. Och så länge det fanns skog så var europeerna väldigt ovilliga att gå över till kol, eftersom att det var ett väldigt problematiskt bränsle som smutsade ner. Man insåg att det här är hälsovådligt och så vidare. Så att man höll fast vid skogen och träet, veden, träkolet och så vidare så länge det bara gick. Men till slut gick det inte längre.
Nej, till slut så hade hela Europa gjort den här svarta omställningen som började i Kina och som imponerade på Marco Polo på hans besök där på 1200-talet, skriver Per Huxelius. För kineserna badade varmt flera gånger i veckan tack vare kolet. Något som det väl dröjde just till förra sekelskiftet innan vi europeer började göra, i bästa fall. Och Storbritannien utnyttjade sedan sina koltillgångar för att leda utvecklingen i den industriella revolutionen och till att med hjälp av ångfartyg och järnvägar expandera sitt imperium, något som andra europeiska länder också gjorde så snart de kunde. Och i imperiebyggandet och kolonialismen så var förstås utvinningen av värdefulla naturtillgångar en avgörande drivkraft. Men även i Sverige med all vår skog så blev kolet väldigt viktigt, påminner Per Huxelius.
Oh ja, Sverige hade ju visserligen jättemycket skog så att vi höll fast vid skogens bränslen. Men framåt sekelskiftet 1900 så hade kolet nästan fått samma vikt som träet, skogens bränslen i det svenska energisystemet. Och det hade blivit ett oavlåtligt bränsle i till exempel produktion av stadsgas.
Alltså man kunde göra gas med utgångspunkt från kol.
Ja, precis. Man destillerade kolet och fick då gas och så fick man även koks som kunde användas för uppvärmning eller vid järnverken så småningom då även för att smälta järn. Man fick också en del kemikalier på köpet.
Kemikalier, ja. Du skriver om det i boken att kol gav de första kemikalierna, de som vi nu har vant oss att få från olja. Så att det blev en sorts utveckling där när det gällde både målarnas färger och mycket annat. Alltså man kunde göra lite vad som helst av kol som vi nu tänker att man gör av olja.
Ja, precis. Mycket av den organiska kemiska industrin har ju sitt ursprung i stenkol. Särskilt stenkolskäran, produkter som blev över efter att man hade destillerat kolet för att få gas och koks då. Och i den här soppan av restmaterial så hittade man värdefulla substanser som kunde användas på fantastiska sätt då, för att skapa färgämnen inte minst. Och mediciner också, även plaster så småningom och så vidare.
Du skriver också att det svenska behovet av kol var väldigt viktigt för att Sverige skulle fortsätta att exportera järn till Nazityskland under andra världskriget.
Ja, det är lite speciellt arrangemang då, som är ganska typiskt egentligen skulle jag säga ett europeiskt perspektiv, att man får en handel där olika resurser går åt olika håll då, man samarbetar. I det här fallet då, att Sverige exporterade järnmalm till Tyskland och i gengäld så fick man mycket stenkol tillbaka då.
Och det här pågick fram till 1944?
Det gjorde det, och det började egentligen redan under mellankrigstiden då, och sen skalades det upp då och fortsatte även under kriget då.
Skulle du säga att det var en energikris när det gällde tillgången till kol och kanske det här beroendet av kol som var jobbigt för de nationer som inte hade så mycket, som ledde till att man sen upptäckte och gick över till en annan fossil resurs?
Ja, de länder som inte hade så mycket inhemsk kol, de blev väldigt intresserade av att hitta alternativa energikällor. Italien till exempel blev en föregångare inom olja och naturgas. Och Sverige, Schweiz blev ju stora föregångare på vattenkraftens område. Just väldigt mycket motiverat av att vi inte hade så mycket kol då här hemma. Vattenkraften kallades ju länge för det vita kolet. Just för att markera att det här är liksom ett alternativ till det svarta kolet.
Men det som framförallt skulle komma att ersätta kolet och även förändra samhället ganska mycket, det var ju oljan. Och du beskriver i boken hur det gick till när oljan upptäcktes och även utvecklingen av hur man använde olja, från att från början var någonting som man kunde göra fotogen av och en del smörjprodukter och så, till att ja, bli det vi tänker på idag, framförallt då som drivmedel och bränsle.
Ja, man kan säga att under 1800-talets mitt så var det många som var intresserade av att hitta nya ljuskällor. Och då blev fotogen då att det här ämnet som man kunde destillera fram ur råolja. Det blev ett viktigt alternativ när man försökte hitta nya ljuskällor. Och det här drev på utvecklingen av oljeindustrin till en början. Jag tror merparten av all olja som utfanns under slutet av 1800-talet, det gick ju liksom till fotogen då. Det var den stora produkten. Men sen när man började hitta mer och mer olja, och så sökte man sig också efter nya tillämpningar, och då kom ju motorerna in i bilden så småningom. Det blir ju den stora, riktigt stora sektorn för oljeanvändning ungefär från sekelskiftet. Det här går ju hand i hand med teknisk utveckling och nya fantastiska uppfinningar då, som dieselmotorn då, till exempel där oljan kommer som blir helt, helt avgörande då. Och det är, jag tycker, en hisnande utveckling om man tänker då på hur dieseldrivna fartyg och sen så småningom lastbilar och bilar, hur de har helt kommit att dominera hela världshandeln. Och även militärt har det blivit helt avgörande att ha tillgång till oljedrivna fartyg och fordon och så vidare. Så att det blir ju den stora sektorn för oljeanvändning framöver då.
Och det är ju kanske också lite bortglömt att där vid förra sekelskiftet, då kom ju de första automobilerna som de kallades då, och då var det lite grann att det stod och vägde. Skulle det bli elbilar som man faktiskt höll på med då, eller skulle det bli ångbilar, eller skulle det bli bilar med förbränningsmotor? Vad var det som avgjorde att det blev förbränningsmotorn som tog över, och vilken betydelse fick det, skulle du säga, för hur samhällena utvecklades?
Ja, det där är ju jättespännande att tänka kring och försöka förstå. Men hade det kunnat bli så att vi redan från början hade fått elbilar? Det är en intressant fråga. Men det finns lite olika tolkningar där. Min tolkning är nog att genom att väldigt mycket olja blev tillgänglig, man upptäckte särskilt i USA väldiga nya oljeresurser i början av 1900-talet. Då när man pumpade ut det här på världsmarknaden så sjönk oljepriset och oljan blev en massprodukt verkligen då som fanns tillgänglig billigt och oändliga volymer. Och i det läget så blev det svårt för elbilsfantaster att försöka konkurrera då med bensin- och dieselmotorer.
Och det kanske kan ha varit lite räckviddsångest inblandad i det där också, att man såg att hade man det här nya drivmedlet på en dunk så kunde man åka lite längre bort än vad man kunde med de här stora tunga batterierna som behövde bytas i städernas bilar.
Ja, precis. Och den debatten låter ju väldigt bekant för oss här i vår egen tidsålder.
Och kan du säga någonting kort då bara om just det här med hur bilarna och bilsamhället förändrade sättet vi levde på och lever på än idag?
Ja, det är ju svindlande att tänka kring hur bilen och motordrivna fordon överhuvudtaget har förändrat så gott som allting i vårt samhälle. Och jag brukar tänka att man kan se bilder framför sig av till exempel svenska röda sommarstugor som ju blev allt mer populära under folkhems epoken då. Villasamhällenas framväxt, man kan titta på det här, charterturismens framväxt. Och överallt ser man egentligen då, man ser inte direkt oljan när man tittar på dessa bilder, men man borde se oljan där. Man borde tänka att allt det här är egentligen möjligt bara på grund av att det finns så mycket olja tillgängligt och att den då kan förbrännas i de här fantastiska förbränningsmotorerna. Även jordbruket är väldigt oljebaserat. Skogsbruket likaså. Det är omöjligt att egentligen föreställa sig skogsbrukets oerhörda omvandling under mitten av 1900-talet om man inte tar i beakt då. Motorsågar och så småningom skogsgående maskiner av olika slag. Det är fullständigt avgörande.
Och det här med den röda sommarstugan, då tänker man ju på något vis en nästan pastoral idyll, liksom det här väldigt naturnära. Men då menar du att det hade inte kunnat finnas utan förbränningsmotorerna?
Det hade blivit betydligt mindre av den varan skulle jag vilja säga. Det är svårt att tänka sig att alla svenskar som har en sommarstuga att man skulle klara sig helt utan bilar. Hela den kulturen är uppbyggd kring att man har tillgång till en bensindriven bil. Mm.
Och i den här historien så finns det också en lite bortglömd epok kanske där en stad i nuvarande Azerbaijan var centrum. Det var där som det utvanns mest olja i hela världen runt förra sekelskiftet och det var svenskar inblandade.
Ja, och det kan verka lite märkligt att det var svenska uppfinnare och entreprenörer, bröderna Nobel i Baku som faktiskt drev på och egentligen skapade liksom, den storskaliga ryska oljeindustrin då.
Kan du beskriva hur det var i Baku och trakterna där omkring då när de här bröderna Nobel var som mest aktiva?
Ja, Baku i slutet av 1800-talet var ju en exotisk kolonial region i Tsar-Ryssland. Det var ett myller av människor, olika folkslag, olika religioner. Människor som kom invandrande från olika platser där och för att ta del av den här nya industriella utvecklingen som skedde där. Det var också i Baku som mycket av den ryska revolutionära verksamheten tog form. Stalin började sin karriär där. Man kan se honom på bilder så här, talar till arbetarna framför oljeborrriggar och så. Och överallt det här vilar liksom en fränstank av petroleum. Jag har själv varit i Baku ett par gånger och fortfarande idag så känner man ju den här lukten av olja överallt i staden.
Säger Per Högselius, professor i teknikhistoria vid KTH, som har skrivit en bok om naturresursernas historia och som vi har hört här i Vetenskapsradion. Det här var första delen. Jag heter Björn Gunnér och producent är Lars Broström.